Du lyssnar på Gurun i Pomonadalen, inläst av Björn Granat.
Kapitel 1.
Look, sir, he's coming now, high up on the white horse. Very much North Indian, very unusual here in South.
De exalterade orden åtföljdes av en uppåtriktad vass armbåge som landade i glipan mellan två av mina revben. Om det inte vore för det generösa lagret av underhudsfett skulle det ha gjort riktigt ont. Nu kändes det mer som ett hugg i sidan under en för snabb joggingtur. Med ett plågat ansiktsuttryck såg jag ner på den spenslige kortväxte ynglingen som tidigare på kvällen presenterat sig som brudens kusin Keran och som på grund av sina engelskspråkiga färdigheter självmant tagit på sig rollen som min ciceron. Därmed hade han också blivit en av bröllopets centralgestalt en halvtimme på mig. Interbleka anlete besvärande nog väckte en enorm uppmärksamhet. Den inhyrde filmfotografen hade redan slösat bort säkert en halvtimme på mig. Kerans vita tänder gnistrade mot hans mörka hy när han inför vår svans av åskådare sprack upp i ett brett leende och levererade ännu en vass armbåge.
Lyssna, sir. Indisk musik med mycket ljud från norr och söder, blandat precis som bröllopsparet.
Äntligen försköts fokus. Nu vrålade Keran för att överrösta de dånande trummorna, skrällande cymbalerna och falskljudande trumpeterna som härstammade från ett annalkande brassband, upplyst av stora lampor som barfota pojkar i lungis och urblekta röda skjortor mödosamt konkade på. De brokigt uniformerade orkestermedlemmarna var pyntade som julgranar med medaljer, tofsprydda axelklaffar och militärmössor med guldskärmar. En blomstersmyckad vagn med en staty av elefantguden Ganesha, omringad av rykande rökelsestickor, fyllde luften med en tung, söt doft. Och där bakom de parfymerade dimmorna, högt upp på en stor vit springare, skymtade jag honom. Yogi, min bäste vän. Jag sneglade upp på den provisoriska upplysta lilla läktare byggd av kraftiga bambukäppar, varifrån hans mor, Mrs. Thakur, kunde följa sonens ankomst utan att behöva stångas med alla andra utanför festplatsens entré. Det var första gången som jag såg den ledbrutna och ständigt frusna gumman i någonting annat än sin slitna salwar kameez och noppiga kofta, som hon alltid hade på sig när hon satt i den knarrande tv-fåtöljen hemma i huset i Sundarnagar och utslungade sina order till tjänstefolket. Nu såg hon riktigt stilig ut i en guldbroderad blå sari och med det annars utsläppta grå håret uppsatt i en knut i nacken. Log milt, gjorde hon också. Man skulle nästan kunna tro att hon lagom till bröllopet gått och blivit en blid och försynt gammal dam. Om det inte vore för förstoringsglaset som hon med jämna mellanrum höll upp framför ett av sina starrangripna ögon och som gav henne den karakteristiska, skräckinjagande cyklopblick som så väl harmonierade med tantens verkliga väsen. Mrs. Thakur sänkte förstoringsglaset och vände sig med stolt uppsyn mot bruden Lakshmis far, Mr. Krishnamurti, som satt jämte henne, och ropade något till honom med handen kupad runt munnen. Den äldre, lite fårade mannen hade en stor och omodern hörapparat fäst vid ena örat, som att döma av Mrs. Thakurs upprepade rop inte fungerade optimalt. Men han nickade artigt och tvinnade sin gråvita mustasch med den allvarsamma min som anstår en indisk pappa som ska gifta bort sin dotter och se henne lämna hemmet för gott. Kanske berodde den bekymrade rynka som hade parkerat sig mellan hans ögonbryn på det faktum att Lakshmi skulle flytta in hos just Mrs. Thakur när hon följde med sin make till Delhi. Yogis vita Shervani.